Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse här. Och med mig så har jag inte Tor Lindholm. Han är uppe i Dalarna och gör det man gör i Dalarna. Istället då så har jag Peder Sandberg, ljudingenjör på bolaget Erin som jag var och besökte för några veckor sedan och gjorde film om. Ni släppte ut på nya hörlurar. Välkommen Peder.
Hello world.
Vi tyckte ju, eller jag tyckte ju att det var så intressant allt det som sades då. Och det var ju också saker som vi inte kunde ta med då, för att då hade det blivit en halvtimmes podd. Så jag tänkte att då gör vi väl en halvtimme timmes podd här efter, och nu står vi här. Så Peder Sandberg, berätta lite om dig själv, hur du hamnade som vad är en ljudingenjör, har vi fråga ett. Och fråga två, varför blir man en sådan och inte, jag vet inte, polis, brandman eller youtuber, lågutbildad sådan som jag. Och sen, hur hamnade du på Erin?
På något sätt så fick mina föräldrar för sig att jag skulle börja spela fiol när jag var 6. Kanske inte just spela fiol var min stora grej, men musik blev, och det blev mer och mer spela på olika vis, och det fortsatte ända genom gymnasiet då jag gick musikteaterproduktion och spelade och höll på att spela in i studio liksom. Andra delen i min väg är väl dels att min pappa är ingenjör. Så att min pappa visste vad en ingenjör var. Eller i alla fall hur man blev det. Så det fanns liksom någonstans i bakhuvudet att det fanns. Så när jag kom ut ur gymnasiet och funderade på vad ska man göra. Jag var typ den enda i min klass eller skolan som överhuvudtaget inte hade sökt någonting efter gymnasiet. Jag gick ut gymnasiet och sen bara, jaha, vad gör jag nu? Ja, men alla andra har sökt någonting. Jaha. Och då blev det på lite omvägar att jag provade att börja läsa tekniskt. Och det var så jag hamnade i Lund. Det är väl de här två bitarna som sen när jag väl sökte jobb och hamnade på Sony Ericsson, så då började jag inte rakt av på akustikavdelningen, för jag hade ju läst elektronik. Men där fanns det en akustikavdelning, och om man var lite kreativ i tanken så kunde man gå dit och fråga om man kunde jobba där. Så därför så kunde jag ganska snabbt flytta över och börja jobba med akustik. Ska man göra den typen av akustik som jag håller på med, som är elektroakustik i små mekaniska prylar med mycket elektronik i, då tror jag det är den bästa skolan som finns. För där satt och sitter disputerade genier på ljud, och så kom jag in som projektledare och blev då liksom ansiktet ut mot projektet, och sen så fanns det då ett helt team med genier och jättemycket mätutrustning och allting, all kunskap och alla saker du behövde fanns där, och sen så skulle jag vara ansiktet framåt för allt det i de projekten jag drev, och så skulle jag även vara arbetskraften som gjorde själva mätandet oftast. Detta var min skola då, 10-årsperiod.
Så det här att du stod för ganska stor del, var det en del av varför du då jobbar på Erin, som ju, där du är lite av en enmans fabrik för att ta fram hur de här hörlurarna ska låta?
Ja, precis. Jag har ju verkligen funnits i alla stegen. Ända från koncept där man hittar på hur man gör. En, vilket jag jobbade i en femårsperiod med, enbart med koncept av telefoner då handlar det om. Men det är stora likheter med hur man jobbar. Till driva hela projekten rakt igenom till massproduktion i fabriker och liksom, jag hade alla de strängarna på min lyra och sen så fanns ju, har jag ju hållit på jättemycket med musik då innan och under tiden och inspelningsteknik och liksom så att jag råkade ha många saker att ta av som gjorde att jag klarade av det. Men att jag kom dit var nog lite mer att jag råkade vara rätt man på rätt plats. Men att jag sögs in och att jag har jobbat kvar beror nog på den här bredden.
Jag laddar kanonen, fyrar av och frågar, vad är ljud?
Det vet ju alla vad ljud är.
Mm.
Vad det egentligen är ju lite trixigare kanske. Ja, men ljud är ju vibrationer, rörelser i vissa frekvensband. Om man talar om ljud som vi hör så är det ju ljud som går i luft då. Men det är bara för att vi befinner oss i luft. Och i det fallet så är det ju tryckvariationer egentligen. Det här med att man ritar en ljud som en våg som går upp och ner, det är ju egentligen... Det är ju lite lustigt, en våg är ju egentligen molekyler i luften som trycks ihop och dras ut. Och den här wifi-loggan med de här runda ringar, det skulle ju stämma mycket bättre för hur ljud beter sig. När vi gör ljud med en högtalare, det vi gör är ju bara helt enkelt att vi trycker ut högtalaren och då trycker vi ihop luften lite granna och så drar vi tillbaka den, då drar vi isär och den här vågen skjuts ut. Och som akustikingenjör, det jag försöker göra är att jag försöker styra det här. Jag kan jobba med audio också i elektronik sidan, då är det lite annat, men det är mycket ljudet sprider sig och det är vibrationer som går igenom all mekanik, alla olika material, allting vibrerar och gungar och det är det som mitt jobb är att styra detta så att det gungar på det sättet jag vill. Det ska svänga katten.
Och då kommer nästa följdfråga. Vad är bra ljud? Och då tänker jag inte framförallt på ett gäng one hit wonders utan vad är det som gör att vi tycker att de här hörlurarna eller de här högtalarna låter bra medan de här de låter ju jättedåligt.
Bra gör det, blir liksom nästan filosofiskt för att alla olika saker har sitt bra ljud som du säger. Att ända från den bra melodin genom det perfekta instrumentet i den perfekta akustiken. När det gäller att bygga en högtalare så är ju bra ljud att göra en exakt kopia av det någon säger till en. Det är lite som barn som har såna här pysselböcker och så är det någon linje man ska följa. Precis det som vi ska göra. Vi ska försöka, någon har hittat på en linje och vi ska försöka följa den här så exakt som möjligt. Om man tänker så kan man ju tänka att det är vissa saker som är bra. Till exempel så penna, då är det ju bra om den har en vass spets och är hyfsat hård och är liksom. Men det vi ska följa den här linjen med är luft. Tryckvågor i luft. Och som dessutom sprider sig i allting. Och det är som att styra någonting med en gummipenna. Ur en högtalars perspektiv så är ju bra ljud följa det. När man kommer vidare till hörlurar så blir det ju ett steg mer komplicerat. För ljudet som du hör, det kommer ur någonting liksom. Det du på något sätt skulle kunna säga att du vill göra, att vi har en mikrofon. Och då pratar du den, då ritar du en linje. Och sen så har vi en högtalare. Nu vill jag rita samma linje med min högtalare. Liksom. Och sen så kommer det här ljudet från högtalaren. Så om du gör detta perfekt så kommer det här ljudet från högtalaren till dig och in i din hörselgång. Men när du kommer till hörlurar så sätter vi ju den på dig. Och då helt plötsligt så måste vi modulera ljudet som egentligen har gått genom rummet och träffat dig och in i ditt öra. Nu måste vi, eftersom att ljudet inte gör det utan vi sätter ljudet rakt i ditt öra, då måste vi börja modulera dig också och modulera rummet. Och här får vi, här blir det lite mer en konst. Det finns en bok som vi pratade lite om sist som jag gillar, som heter, det är skriven av en som heter, en sån här masteringsguru som mastrar skivor. Och han heter Bob Katz och han har skrivit den här boken som heter Mastering Audio, The Art and the Science. Det är en fantastiskt bra beskrivning om det här, för att det är en otrolig vetenskap med hur vi får fram det och hur vi styr det. Men i slutändan så ska det ju låta bra också. Då måste man ha lite fingerkänsla och förstå vad är det som får musiken att låta bra. Vad är det när det styr in i dina öron och då har du variation på olika personer. Hur får jag det här att låta bra för så många som möjligt? I vissa frekvensområden så är det lätt, liksom lågfrekvens kanske är ganska lika och liksom, men i andra så är det då svårare. Så där kommer en någon sorts sista touch av konstnärskap och någon sorts där på något sätt där det går från att ingenjörsvetandet att det inte är tillräckligt utan du ska ta det sista vägen och balansera ut det.
Just på tal om balans, vad är bas, diskant och sen pratar man mycket om mellanregister?
Man kan dela upp ljud på frekvensspektrumet och då menar man att de djupa tonerna, de är färre svängningar per sekund och det är det som är basen.
Hur många hertz pratar vi då?
Ja, en vanlig, man säger att vi kan höra från 20 hertz. En vanlig bas, djupaste strängen på den är 50 hertz. Men sen så går det ju ganska fort, djupaste strängen på en gitarr är 100 hertz. Liksom så. Sen så drar det iväg. Så har vi då, diskanten är då de som svänger fort. Och så är mellanregistret lite grann i mellan. Men det är ju liksom lite lustigt ofta när... När man hör om diskant så börjar liksom folk prata runt 10 000. Det är ett jävla tjafs om det går till 16 000 eller till 20 000. För att det är sagt att människan teoretiskt kan höra till 20 000. Och det stämmer ju bra för barn och hundar och lite sådär. Men du och jag lär ju inte höra så mycket över 14 vid det här laget om man säger så. Men sen så är det ju också alla, här är det... Alla blir lurade av den här ljudmatten. För allting i ljudvärlden är logaritmiskt. Och det är fikonspråk för att vi pratar om fördubblingar hela tiden. Så om vi nu högtalare skriver att de går upp till 20 kHz. Om det nu är 9 oktaver... En oktav är från du till du och så vidare. Liksom. Från botten så har du 9 oktaver ungefär upp till 10 kHz. Hur många oktaver är det då mellan 10 kHz och 20 kHz?
Bara en fråga till mig så kan jag avslöja att jag har diskalkyli.
En oktav är det. För 10 gånger 2 är 1. Är 20. 10 gånger 2 är 20. Så det är en oktav upp. Men i vågsvängningar... Så hälften av informationen är där. Så halva filen, hälften av informationen, det är ju liksom lika många frekvenser. Det finns från 1000 till 1020 och så vidare. Men i oktaver så är det bara en oktav. För det är som vi är byggda, hur vi lyssnar som gör det. Och vilken oktav är det här då? Ja, om vi säger att ljudet när man jobbar med telefoner så finns det två brytpunkter som är intressanta. Det är 4 kHz och 8 kHz. Vid 4 kHz hör du F, som i farbror. Och vid 8 kHz hör du S, som i sak. Men annars så är F och S samma ljud. Och därför kan man då se att det fanns då på gamla tiden när jag jobbade med telefoner. Då, när jag började jobba så gick de upp till 4 kHz. Och sen så hörde man inte S-en, men det förstod man inte. För S och F låter så lite lika. Men alla S egentligen, liksom, om man hade lyssnat efter, så var det egentligen F man hörde. För att du hade tagit bort frekvensen innehållet.
Alltså hörde när du pratar med någon? Eller?
Ja, när du och jag pratar. Om jag tar liksom, spelar in det och så klipper jag det vid 4 kHz. Då kommer du höra alla olika ljud som vi pratar kommer du höra rätt. Men alla S kommer låta lite som F.
Ja, varför det? Eller,
ja, nej, jo, därför att S-frekvenserna ligger mellan 4 och 8 kHz. Så om jag tar bort dem, då finns det ju liksom, frekvenserna under finns liksom. Så att du har hela, kommer de låta som F.
Men jag tänker, är det den enda bokstaven som ligger ovanför 4?
Du kan lyssna på ljudet mellan 4 och 8 kHz, så kommer du höra så här. Och sen så liksom lite övertoner på lite annat. Det är nästan ingenting. Så man gick upp till något som man kallade för wideband. Jättestor grej. Då dubblade du frekvensomfånget från 4 till 8. Vad var det du skapade? S. Det var telefonsing. Wideband betyder telefon med S.
Jag antar att PR-avdelningen inte, att de jobbade lite på att komma på något bättre än telefon med S.
Men det du fick till då som var ju att du fick till massa rumsekoljud, för det ligger ju där uppe. Och sen fick du sätta massa algoritmer på att ta bort dem och sen så sabbar du. Ja, så har du mycket att jobba med där. Men det intressanta här nu, om vi går tillbaka till musikvärlden. Så över 10 kHz så har vi en oktav med ljud. Och den oktaven har frekvenser som är högre än s. Detta kan inte vara det massivt viktigaste i det vi skapar. Och om du då börjar prata 16 eller 20, då är det liksom tre toner som du inte kan höra. Bara fysiskt så kan du antagligen inte höra dem. Och sen så kommer massa om, jo, men det är Nyquist-teoremet, men egentligen så kan du ju visa vågen mer och mer detaljerat. Men ja, det är bara att provlyssna och se vad du hör. Det är klart du hör ju skillnad om du kapar den vid 10, men om du kapar den vid 16 eller 20.
Det här är att ibland man testar nya hörlurar, gärna som är lite dyrare eller nya högtalare och sådär. Och så upplever man att man hör ju ljud som jag inte hörde innan. Är det att de har ett bredare spektrum av frekvens då, eller beror det på andra, att man trycker ut med luft, eller vad är det som skapar bra ljud baserat på de här frekvenserna?
Om du hör någonting på riktigt som du inte hörde förut och på grund av en kvalitetsförbättring, så beror det ju på att de följer kurvan bättre. Det liksom starkare motor, hårdare membran, bättre balanserat, så det verkligen liksom, om du ska trycka ut någonting och in 10 000 gånger i sekunden liksom, så det blir fladdrigt och konstigt och inte alls som du har tänkt dig liksom. Så att i grunden är det väldigt svårt, och många högtalare gör det väldigt dåligt. Och ett membran ska ju vara hårt och liksom trycka luften jämnt, men det ska ju samtidigt kunna röra sig fram och tillbaks. Och det är ju någonting som inte går ihop där, och då har du ju någon sorts mjuk kant, eller du har ett material som kan bli mjukare och mjukare, eller massa olika. Och där så gäller det att lyckas få det här att i slutet så ska du liksom, dina tryckförändringar ska följa kurvan så bra som möjligt. Men den fula genvägen är ju bara att dra upp ett frekvensområde lite var som helst som ingen annan hör. Då hör du ju lite mer av det frekvensområdet. Det var kanske inte så det var tänkt från början. Så det, men jag menar, det, Där har du ju fulsättet.
På tal om dra upp frekvenser, det blev ju en spelare som dök upp från ingenstans och som var lite delade meningar om det var nice eller inte. Men jag var en av de första stolta Beats by Dr. Dre-ägare. Jag gillade de hörlurarna. Det var mycket bas. Det gillar jag som gillar ungdomsdisco. Och även min kollega Tore då, Lindholm, också fan av Beats by Dr. Dre. Men det blev ju lite in och hata på det. Vad var det som de gjorde och att det helt plötsligt blev så mycket bas som man inte riktigt hade hört innan?
Nej, det var ju bara en smakfråga. Jag har faktiskt träffat akustikern som satte ljudet till de första Beats-lurarna. En bitter gammal amerikan som åkte omkring på mässor och skällde på folk faktiskt. Ah, ja. Ah, bas och diskant, det är som smör och socker. Du liksom bara du bara adderar det till liksom i mat, det är som smör och socker. Du bara adderar det så blir det lite godare. Särskilt när du gör en jämförande lyssning liksom. Och vi pratade lite grann om den här smile-kurvan liksom, att om du tar din EQ, om du tar ett ljud, musik, vad som helst, så tar du din EQ och så drar du upp kanterna liksom, lågfrekvensen och högfrekvensen lite grann. Och sen så får någon provlyssna A och B liksom, vilken är bäst? Då är jag alltid där med lite mer högfrekvens och lågfrekvens, då känns den lite bättre. Men sen så ska du ju lyssna på saker du ska ha de här hela tiden. Och om det blir det bästa, det är ju till viss del så är det en smaksak. Det är ett sätt att designa, det är ett val, man ska göra ett val. Det är faktiskt så att när du gör en, vill tänka så här, att när musik görs, den flesta moderna musik, så är sista steget där du verkligen sätter slutljudet i masteringen. Om man tänker hur masteringsingenjören jobbar, så har han ett rum, han har högtalare i ett kalibrerat system och sen så lyssnar han på musiken, mäter lite men verkligen mycket lyssnar. Och sen så finställer han det till ett ljud. Och det är det ljudet vi vill ha ut. Det är han som bestämmer hur det perfekta ljudet är. Och jag måste försöka leva mig in i vilket ljud det är. Och om man då tittar vidare hur en masteringsingenjör jobbar, så är en stor del av, eller en del av ett verktyg som används, är att helt enkelt ha bra musik, bra inspelad och masterad musik som du känner till, som du kan utan och innan, och som du liksom kan kalibrera ditt hörande med den här musiken. Och sen så, vad heter det, ställer du in din musik efter det. Och när jag fininställer eller lyssnar eller gör liksom slutbedömning för att se till att det ska bli lika bra, så jobbar jag precis likadant. Jag har musik som jag känner, som jag vet är bra inspelad. Och de bästa är ju sådana som jag har lyssnat på sedan jag var barn och hört på 1000 olika högtalare. Liksom. Metallicas Black Album är ju liksom ovärderligt redskap för mig. För att jag har liksom utsatt mig för det. Du vet hur man lyssnar som tonåring. Jag har utsatt mig för det så otroligt mycket. Så det liksom sitter i ryggmärgen. Och det är liksom lite intressant att när jag gjorde slutjusteringarna utav de här sista lurarna som är ute nu, då var det faktiskt med en utav de låtarna där jag verkligen kände, nu har jag hittat rätt. Liksom, det var faktiskt när, inte det här bara fjams, men skitsamma. Det var liksom Enter Sandman, och när den hela introt kom och trummorna började liksom pumpa på bakom, och jag började höra så här, jag hör basen på det här sättet. Den var alltid ett jävla klagomål om att de hade mixat ner Jasons bas för att de hatade basister. Bla 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 bla. Ja, du vet hur det är när man är tonåring. Mycket snack. Och så hör man att nej, den är så där enormt djup liksom. Den ligger där och den kom fram liksom att ah, nu kommer den fram liksom. Precis som den ska. Och det andra liksom, som gitarrerna skär inte för mycket liksom. Allting var, det måste varit så här de tänkte att det skulle låta. Det måste varit så liksom. Och sen har jag läst recensioner. Alltid mycket fascinerande för mig, för många kan ju skriva saker om ljud som jag inte hade kunnat få ut ur min mun eller penna. Men det var en som beskrev väldigt noggrant hur han hade provlyssnat det med Bossa Nova-skivor. Och det, han gjorde precis samma sak som jag. Han tog sitt liksom kartotek som den här har han koll, och så lyssnade han, och så säger han hur mellanfrekvensen fick akustiska gitarrerna att komma ut precis lagom. Om jag hittar, om jag har någonting som jag kan säga när vi verkligen följer kurvan, då kommer det göra det på hans också. Det var ju liksom precis det som hände där och det är gött att se.
Rulighet, jag vet ju precis vad du menar, för att jag, när jag testar de här, jag gillar ju Erin A3 väldigt, väldigt mycket, och det är väl kanske också därför du är här, för det hade varit väldigt tråkigt att prata om allt detta och sen så lyssnar jag på dem och så tycker jag det låter ungefär som ett par 995 kronors kopior, eller inte kopior utan alltså klonerna då från Kina. Det finns ju ett gäng sådana. Du beställer ett chip och design och du väntas provlyssna själv. Men det finns ju de som, jag vet, Tor igen då. Han har ju till exempel väldigt problem med in-ear-hörlurar. Han kan ju inte ha det, de åker ju bara ut.
Mm.
Och även många då har ju lite problem med de här Apple AirPods. Att de inte riktigt sitter. Alltså inte AirPods Pro utan AirPods också. Och Erin A3 är ju av den här, ja vad kallar vi den designen? Det är inte in-ear, det är inte over-ear, utan det är liksom hörlursstäckor som likt AirPods sitter, liksom hålls fast av örsnibben nästan, va?
Mitt intresse är inte så mycket just där, men jag har ibland när man läser dem så är det de som de kallar för earbuds. Det här negativa klangen av earbuds som är liksom lite det som vi försökt att ta ett grepp på, just för att de har varit billiga att göra, alltså har man gjort dem billigt och därför så har det blivit någon sorts rykte eller liksom sådär att det inte går att göra dem bra. Att det inte går att få bra ljud. Men det är naturligtvis skitsnack, för att det handlar ju bara om, ja, det handlar om att dimensionera din högtalare efter ditt rum. Jag menar, du kan ställa en högtalare i ett rum och det låter jättebra. Det är klart att jag kan sätta en högtalare på örat i princip var som helst och det kommer kunna låta jättebra om jag gör allting rätt runt omkring det. Så den tanken att det inte skulle gå just det här formformatet, det är ju liksom, det är ju bara snack. Men om jag sätter den så långt ut så jag börjar få ett läckage, då måste jag trycka mer luft än om jag tätar. För om du tätar helt, då får du en tryckkammare. Och då blir det liksom som att styra trumhinnan med en hård pinne. Medan när jag sätter dem utanför så skickar jag vågen in mot trumhinnan istället. Då behöver jag en mycket större komponent. Och då blir det ju mycket svårare att få plats med. Så genvägen är ju att sätta en sån här tätning. Det är egentligen bara en genväg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det som gör att vi har kunnat ha så bra ljud är ju att vi har haft möjlighet att göra det. Att vi har kunnat satsa där. Det är ju ett Olle på mekaniksidan har klarat av att pressa in min stora högtalare och allt annat samtidigt i den lilla.
Ja, för de är ju rekordsmå ändå, totala produkten.
Ja, ja visst. Det finns nog inte mindre. Och särskilt, det har ju aldrig funnits någon liksom lika liten med en så stor högtalare i. Men om du går och tittar på många konkurrenter så kommer du se att det inte ens 10 mm, så det är något väldigt litet och sen så stor grej som sticker ut ur örat liksom.
Och det var det jag skulle komma till dock, att de här passar mig väldigt, väldigt, väldigt bra. De sitter perfekt. Det är nästan som man undrar om ni har gjort en kopia av mina öron i sömnen då. Men och Tore då, som har lite jobbiga öron dock då, som sagt, när det kommer till det mesta, hans problem är ju att de hamnar lite för långt ut, vilket gör att han upplever ju inte den här Enten Sandman så som du precis beskrev. Och då är ju lite så här, lite elakt, är det Tore det är fel på eller har ni inte tagit det hela vägen, eller går det inte att ta fram hörlurar som ska liksom vara beroende av passformen och passa alla? Är våra öron så olika?
Ja, det är 10 000 kronors frågan.
Jag tror nämligen vad jag vill komma till är, hur känns det för dig som har tagit fram det här ljudet som du gillar så mycket, som jag gillar så mycket, och sen kommer det någon som inte alls gillar det, och då är det bara så här.
Ja.
Nej, det känns inte handen i fickan.
Det känns ju surt. Får Olle göra dem mindre. Eller större, för vissa vill ha dem större.
Just det, kanske det är det som
ska. Det kan gå åt båda hållen dessutom. Jo, man kan ta den här tanken att det är som att du skulle beställa jeans. Du går ju inte bara och blint beställer ett par jeans och så kommer de vilka som helst och så tror de ska passa. Liksom, vad konstigt, fel på jeansen. Utan vi vet ju att jeans måste jag beställa några som passar mig. Annars så kommer det inte funka. Och då kanske man inte tänker på att det är samma sak med öron. Att alla kommer vi kanske aldrig kunna passa, men det gäller ju att få det att passa till så många som möjligt. Men där får man väl säga att en utav vägarna är att försöka få sin passform så bra som möjligt. Men för att täcka tillräckligt många så är det ju precis som med jeans, att man får ju ha flera modeller. Att det är viktigt med att ha flera modeller och att liksom alla ska hitta en modell som passar dem. Så det får man lite grann acceptera. Sen så är vårat allmänna mindset att vi vill lösa problem. Om vi inte passar alla den här gången, eller då vill vi förbättra det, göra så den passar fler, passar bättre. Det är ju vårt absoluta mål. Man får ju också se att det här var ju första gången vi gjorde en produkt som satt på det här sättet. Och då kom vi ju så långt som vi kom. Och det funkar bra på de flesta, men inte på Tor. Du får skicka mina.
Ja, precis. När over ear hörlurarna kommer så är det löst för honom. Han kan inte ha in er heller då, som sagt.
Ja, men det är vissa sådana.
Men det här, jag vill fortsätta lite, prata lite om det här med att recensera ljud. Det är så intressant, för exempel när Google skulle släppa sina nya uppkopplade högtalare Nest Audio för ungefär 1000-lappen, de högtalarna, då man pratar ju om att det här är så bra ljud och det liksom, då kan uppfylla ett helt vardagsrum och kopplar upp två i stereo, så är det ju jättebra. Hausa upp detta utan dess like. Och så lyssnar man på dem och så är det så bara, ja men det här är jättebra köksradio. Ja. Alltså den slår ju så här United köksradion från ICA som man har haft stående ett tag, eller köpte kanske vid julkalendernas föräldrar. Jättebra, och den svarar på frågor från uppkopplad och så vidare.
Toppen.
Ja, det är jättebra liksom, men det är ingenting man sätter sitt vardagsrum. Det är en helt absurd tanke, och då är det lite så här, är det liksom typ amerikanska bolag svarar inte på frågor liksom. Man hade så gärna velat ställa, ja men den här var ju bra köksradio, var det så ni menade att det var en helt fantastisk köksradio? Ja, men det är precis det vi menar. Eller menar ni verkligen att i det här 50 kvadratstora vardagsrummet att jag skulle kunna fylla upp det, och det skulle vara liksom en härlig ersätta mina två stycken stereohögtalare som kostar 6000 kronor styck och är liksom fem gånger så stora? Eller vad menar ni egentligen? Det är ju sån intressant resonemang. Ett annat resonemang som jag tycker är intressant när man testar grejer och ljud, det är ju lite det här att det går inte att återproducera hur saker och ting låter i ljud och bild så att säga. Alltså hur hörlurar låter i mina öron är extremt svårt att återproducera. Vi gjorde ju en videorecension av de här hörlurarna och då lade ni extra mycket tid. Man gör ju ofta det liksom när det är lite så speciellt. Det är svenskutvecklat här i Malmö och det är jättekul. Vi har pratat med er och sådär. Och så då verkligen gjorde vi så här. Då matchade vi mot flera olika högtalare som man någonstans liksom kunde säga, ja men de kommer upp till de här och de kommer ju upp ungefär till ett par högtalare som är inte dubbelt så dyra men ja, en sån här 3 och 5, 4 000 kronors högtalare de var nya, alltså Sony XM3, de låter inte likadant men de liksom matchar dem i klarhet och en annan typ av bas och sådär. Kändes bra, då vet ni liksom, de går upp till den men de klarar liksom inte att slå 7 000 kronors hörlurar.
Oh no.
Ja, nej men du vet liksom. Ja, var väl jättebra. Och de utklassar liksom de här färdiga paketerade historierna från runt 1000-lappen och även bättre än AirPods Pro. Och så får man då kommentarer. Jag brukar liksom inte så här förhålla mig till sådana här kommentarer men jag tycker det är ganska intressant att resonera runt nu liksom när vi står här och pratar ljud. Får jag då från en Rickard. Ytlig recension. Ni berättar inte varför de är bättre. Bara att de är bättre. Hur de låter är vad man vill veta. Mm. Ja, alltså det vi säger är ju att de har ju en trots din så här, den här diskussionen om bas och smilekurva och så vidare, tycker vi att de har en fantastiskt bra bas. Alltså bra som är att det brummar på lite. Mm. Att de har en väldigt tydlig sådan. Samtidigt som att de andra då, diskanten, också är tydlig. Alltså det kan ju, ljud kan ju drunkna. Och ibland så om det är mycket bas och basen får jobba samtidigt som man hör lite eller någon sjunger så kan du ibland dra upp knivar i trumhinnorna känns det som. För att det är något register som inte räcker till liksom. Mm. Det har de då inte utan de har en tydlig ljudbild i form av bra bas, tydlig diskant och bra mellanister. Går det på något sätt att göra Rickard glad här och säga att ja, de har ett otroligt ljud på den frekvensen och den är så och den är så. Alltså, hur ska man prata om ljud? Jag blir så frustrerad.
Ja. Jag tyckte att det var ju väldigt roligt för mig att se den recensionen för att det är ju många som recenserar och skriver fina saker och säger fina saker. Men jag kunde ju se glöden i era ögon lite grann. Och även på den videon du gjorde när det var hos oss. Nu vet jag inte om du är superbra skådespelare. Men den bilden när du provlyssnar. De där. Den sa ju mer än 1000 ord för mig. Det var så här, har jag uppnått den reaktionen på riktigt? Här måste jag se igen liksom.
Nej, det var ju så. För att jag hade ju hört er prata om de här och hört dig prata. Och det var ju väldigt, väldigt fina ord om ljud och så vidare. Och då var någonstans, och det sa jag också liksom, att efteråt. Så, ja, men då får man ju nästan, man får ju leverera på det man säger så att säga. Annars blir det ju...
Och hur tur att de passade dig då. Fast det var orättvist att säga det tur för att de ska passa.
Ja, de ska ju det. Nej men och då var det just det här liksom att förväntningarna på de här var ju att de skulle låta som alltså att jag, mina förväntningar där och då var väl någonstans att de skulle kunna gå upp och matcha riktigt bra i nerhörlurar i form av AirPods Pro, Huawei FreeBuds Studio som har lite mer bas än vad AirPods Pro har och sen så får man de här då och så bara mm. Ja, mindfuck är väl det ordet som är det bästa. Alltså du har en förväntning och sen så liksom ja, men det är nästan som om någon hade satt fram en liten ja men du vet typ så här, ja men så här, ja men här är en liten skithögtalare för 500 kronor och så ska man lura någon och så har man liksom precis bakom så har man den
jättestor.
Ja, och så drar man igång och bara nej. Det var ju känslan som jag fick där och då och det kom ju med på film faktiskt.
Ja, men det och det tyckte mig liksom se det också. Alltså jag såg det liksom i era skratt. Jag kommer inte ihåg när du kom hur men kom till den första så här over ear luren och det var liksom ni inte riktigt kunde hålla er för skratt liksom. Eller om det var Sony så här, ja, den är bättre liksom. Alltså man såg på något sätt där. Tyvärr för Rickard så är inte jag ordens man liksom, så att jag kan inte säga hur ni skulle recensera. För mig var det väldigt intressant att se liksom både på era reaktioner, hur ni hade ställt upp de andra och liksom vi har inte kunnat veta om vi kan knäcka den här tanken att de här inte kan låta bra. Jag ser recensioner där jag liksom just ser att det verkar ligga den tanken bakom. Det finns någon sådär, den är så lustig, för den säger så här att ja, men ljudet, det är bra men inte så bra, men bättre än allt annat jag har hört. Och då kan jag tänka, ja, det är väl ändå ganska bra då, eller hur? Och i det här fallet så lyckades vi ju verkligen knäcka, om ni var tillräckligt open-minded för att verkligen tro på er själva, eller vara liksom... Det finns en intressant sak som man kan prata om. Hög- och lågfrekvens, inte så mycket att säga om högfrekvensen. Vi har pratat så mycket om, det ska ju liksom inte låta avslaget liksom, såklart. Men i lågfrekvensen så finns det ju två olika typer av bas. Den ena basen är, du kan antingen gå högt eller du kan gå djupt, om man säger. Gå ner i frekvenserna. Det typiska när du har någon sån här basresonator på stor bilhögtalare eller stort någonting. Den är stämd till en viss frekvens. Men det som händer är att den ökar upp då vid den frekvensen. Men sen efter den frekvensen så faller allting. Ljudet faller dubbelt så fort efter den frekvensen. Alltså, så att du kan få någon sorts låtsaskänsla av bas genom att höja basen på den lite högre basen. Det är liksom en sorts bas. Medan det är liksom en annan sak att gå ner hela vägen i djupet. Det är då du får den här klarheten och tydligheten. Sen så är ju det, nu kommer vi till det här logaritmiska igen, att basen, den pumpar ju så otroligt många gånger färre. Pratar liksom då 20, 40, 50, 100 hertz. Och sen så 10 000 hertz. Där uppe skopar du på då 10 000 gånger och så där nere 100 gånger. Det betyder att för att du ska få lika mycket ljud, och det ska du, där nere som där uppe, så måste du ju röra dig mycket, mycket mera. Och detta gör att basen verkligen rör sig. Det är då du börjar pressa membranet. Och det är då annat kan låta lite så där, för att när basen då är uppe och spänner hela membranet, då ska den här uppe gå sina 10 000 gånger liksom. Och om jag då spänner membranet, spolen är utanför magneten, och om du har ett dåligt system, så kommer det han spelar inte vara en exakt avritning liksom. Så det är därför själva basen, du får en klarhet som du tror är basen, men det är egentligen hur diskanten låter när basen jobbar. Basen ställer till det för hela systemet, och sen så ska de andra frekvenserna också funka. Liksom. Sen jag har en till grej på just hörlurar som kan vara intressant, och det är hur du ställer mellan register. Jag är motståndare mot system i flera högtalare om det går att undvika. Och anledningen är att då tänker man, jag har den stora, den kan funka bra där nere, och sen den lilla funkar bra här uppe, jättebra. Men om vi nu tänker, så ligger väldigt mycket av musiken mitt emellan i det här odefinierade mellanregistret som alla är så ointresserade av. Man droppar det lite grann. Så. Men vad händer om du har en högtalare som spelar där nere och en där uppe? Du får ju någon slags brytställe där båda ska göra tonen tillsammans. Och där får du problem på något sätt. Det finns jättefina olika, och man kan göra det hur bra som helst. Men det är ändå, där har du liksom fysiskt problem. Och det är ju där i mitten, det är ju där mest information finns egentligen. Massa utan den viktiga informationen finns där. Och då ska man sumpa den informationen för att få lite mer liksom på toppen där det börjar liksom, i mixningskretsar så pratar man om air register och man pratar om lite sparkle. Det ska vara där, men du kan inte offra kärnan i musiken för det liksom.
Så när man skryter om att man har en högtalare med massvis med små högtalare och en stor och tweeters och så vidare, är det det du menar att man ska undvika?
Ja, det är det jag menar man ska undvika, om du kan.
Ska också förtydliga det, om det var någon som menade ju då inte Peder här, att få en multirumsystem och man har en stor högtalare på, vad var det, om det är lite i källaren så att säga. Jag är så intresserad av det här fenomenet av att företag skickar ut hörlurar då och så vill ni testa dem? Ja, vi testar dem. Och så lyssnar jag på dem och så bara, men shit, det här funkar ju inte. Alltså det gör ju bokstavligt talat ont i vissa låtar. Mm. Det är lite sådana metaforer, det känns som att det knivar går upp i trumhinnan. Mm. Vad är det exakt som händer när det är... Du behöver inte svara på varför de skickar ut hörlurar som låter på det sättet. Du kan bara svara på vad det är som händer i mina öron.
Då är det ju något frekvensregister som de av någon anledning förstärker för mycket. Då är det ju så här, det som jag pratade om innan, att när du gör hörlurar så måste du modellera örat. Och örat är till viss del ett rör, röret in till trumhinnan. Och ett rör ger en resonans, alltså en topp där då på insidan vid trumhinnan så är det vissa frekvenser som spelar mycket mera. Och detta säger man då att det är 3 kHz, 4 kHz. Vilket naturligtvis är en grov förenkling, för det är ju olika för olika personer. Men liksom så. När du gör hörlurar så måste du emulera den här. Du måste få till den här svängen. Du kan inte ha en rak frekvensgång. Även om det är en rak frekvensgång ut från högtalaren. Så när den har gått in till din trumhinna, och du spelar ju rakt för trumhinnan, Då har den ändrat på den, och då med den här toppen då runt 3 kHz. Och är man slarvig där så kan du ju dra på, det är det stället där jag tänker mig att det är naturligt för någon att dra på mer än man tänker. Om någon lyssnar för lite, mäter för mycket och kanske tänker lite för lite också. Och då får du ju just 3 kHz är ju känt som registret som skär liksom. Man pratar om att bebisar skriker i den frekvensgången och de frekvenserna är därför, och det har jag ingen aning om det. Jag tror att det är den här balansen, att lyckas få till balansen, och det är så mycket snack om högfrekvens och lågfrekvens, så helt plötsligt så glömmer man där i mitten, och sen så mäter man på någon låtsasdocka som inte alls är som människor utan som är en liten, ger en liten hint att ja, den går upp där, och så tycker man liksom att ja, och så kör vi, den har ju jättefin bas liksom. Så skär det för mycket i mitten eller för lite och sådär. Och där så är det ju lite intressant med eran test där. För over the ear-lurar, de sitter ju utanför öronen. Om man tänker, ljudet kommer från en högtalare i rummet, då måste man först modulera vad rummet gör med det, och sen så måste du modulera vad dina öron gör med det. Men de sätter sig ju utanför öronen, så de slipper ju öronen. Och där får du ju höra exakt hur ditt öra gör med det. När ni gick upp och var överens om att de gick i samma klass som over the ear hörlurar, det som det sa till mig var ju att då har vi lyckats modulera mellanregistret där. Då har vi lyckats balansera upp det rätt. För att även om jag behöver modellera ditt öra så är du nöjd. Så då har jag hittat rätt, kanske inte för alla, men har jag hittat rätt för dig har jag säkert hittat rätt för många. Liksom.
Du är ljudingenjör, har jag sett dina referenshörlurar, sett din utrustning och jobbar med. Många av din skola tycker ju det här med sönderkomprimerade MP3-filer från Spotify inte är liksom det bästa materialet ever. Hur är din relation till nya tidens ljudlyssnande? Skräp in och sen ska du försöka få det att låta bra, eller är det helt okej att lyssna på dem där?
Jag är positiv. Det finns många, många vägar att gå, men det är en väg som jag har tjafsat nu om så mycket är att när du börjar komprimera, det första du börjar göra är att du komprimerar uppe i högfrekvensen. Och grejen är det att du komprimerar på ställen där vi faktiskt inte hör. Enligt mig, alltså hatmejlen kommer bara regna in, men det är strunt samma. Men sen så är det ju det att det är ju musiken som är det viktiga, och någonting som Spotify öppnade, först all piratkopiering, men i grunden Spotify öppnade var ju liksom att göra musiken fri. Och för mig så är det värt så mycket. Jag fick min den här listan på hur många olika artister och låtar jag har lyssnat på. Jag tror jag var uppe i liksom, jag vet inte, om det var liksom 500 nya artister på ett år eller någonting. Och det är ju musiken som är det viktiga. Sen liksom det allra viktigaste är ju liksom i princip melodin. Därefter kanske melodin och texten tillsammans och sen så ljuden, hur du arrangerar det, vad det är, hur det mixas. Då är vi ju liksom långt ner i kedjan och sen så liksom formatet. Det finns så mycket som är viktigare.
Om du skulle få helt fria händer, vad skulle det vara för hörlurar? Hur skulle de låta? Ja, där är vi där igen. De skulle låta som en sommardag. Och framförallt, vad skulle de kosta? Alltså, vad får man för pengar?
Är det här jag ska börja snacka om beryllium och...
Ja, absolut. Ja. Kör.
Nej, alltså att jobba på Erin är ju liksom lite granna för mig. Kunna få göra vad jag vill i mångt och mycket när det gäller ljudet. Men det är klart, det är ju en balans. Jag måste ju balansera in mig mot andra. Men jag jobbar ju på ett företag där intresset för ljud är så stort. Så att man vill ju verkligen, om jag vill någonting så vill ju folk gärna att jag ska få det. Jag har ju jobbat på andra företag också och jag har ju hört hörlursprojekt som då alltså ska sälja på ljud och där man säger kostar hörluren 20 cent mer så har vi inget business case, då blir det inga lurar. Liksom, och så tar man en lite mindre högtalare och det skulle liksom inte hända här. Sen så måste man ju balansera in det mot alla och få, för det viktigaste, en sån här, jag gör ju inte hörlurar utan jag gör ju trådlösa hörlurar. Och de innehåller så mycket mer. Och en perfekt hörlur, så det finns liksom radio, form, vikt, batteritid och liksom sådär. Och i en perfekt hörlur, då är det balansen mellan de här alla som var med. Du måste vara perfekt. Du kan dra upp reglagen hur mycket som helst, liksom 100 timmar batteritid. Då får du antagligen då ha ett jättestort batteri och så får du en jättetung lur. Utan då ska det här balanseras perfekt för att det ska bli liksom någonting för dig. Men annars så tycker jag, det är klart att jag vill göra bra ljud, men jag vill ha enkla, lätta funktioner. Liksom en ren funktionalitet. Den här ska göra det här. Inga lister liksom, utan enkla funktioner och de ska göras bra. Och sen så gäller det att hitta någon sorts aha-upplevelse liksom. Man vill ju på något sätt liksom lite så här, det såg du inte komma liksom. Man vill göra någonting extra. Och därför, jag kan ju bli liksom tokig på alla som så fort Apple ska göra någonting, då ska man göra precis samma. Vad är det? Det gäller ju att hitta sin egen funktion. Sen är jag ju emot de här listerna. Det är liksom, det verkar som att så fort du gör en sån här trådlös grej, det har funnits hörlurar i alla år som ser ut i princip likadana. Grunden är alltså kontakt, sladd, spolar. Och sen så ska du hålla det vid örat på bästa sätt liksom. Och så kämpar man liksom. Och så här har man ju gjort då i hur länge som helst. Så fort du gör det trådlöst, då måste du ta emot den här blåtandssignalen och göra om det till en ljud. Och då sätter du en liten dator där. Och helt plötsligt så får ju folk, de ska göra precis vad som helst med de här. Och då, det ska vara effekter och fan och hans moster åt alla håll och liksom. Där så känner jag liksom att man kan inte bara titta på listan, se vilken som är längst. Eller om du tittar på numren och ser vilka som är högst hela tiden. Vi pratade just om batteritid. Jag kan få hur lång batteritid som helst. Svåra sättet att göra det är att göra någonting som drar superlite batteri och sådär. Men det är inte så folk gör. Utan då får du sätta ett större batteri. För här ska vi ut med en produkt. Och då får du en större, tyngre grej. Och då har du ju obalans liksom med din stora grej som sticker ut ur örat och väger massa. Utan då, det finns ju liksom det finns ju någonting som är den perfekta. Man ska titta lite mer som prickskytte och lite mindre som långdistanslöpning liksom. Alltså, eller där, det gäller att träffa rätt. Vem träffar bäst? Och det är det jag vill göra. Det är ju synd för alla som ska försöka sälja det sen, för sen kommer folk att titta på listorna istället, som inte jag vill ha.
Finns väl en sund blandning när man tar fram produkter mellan ingenjörer och marknadsfolk och kanske en och annan ekonom också.
Mm.
Och där, mina vänner, så är vi klara. Jag tackar dig så mycket, Peder, för alla de här kloka orden. Jag vet i alla fall vad jag vill ha från dig och Erin. Jag vill ha ett par härliga over-ear-hörlurar som kan matcha Apples AirPod Max. För att ha ett enskilt samtal där med...
Ja, med någon chef. Ta någon chef.
Ja, precis.